att när jag var yngre så skämdes jag lite för att jag inte var så här vit svensk. Jag ville verkligen komma in liksom i... Ja, men då ville jag verkligen vara svensk så här, för jag tyckte det verkade så lätt att vara ett svenskt barn liksom.
Kommer du ihåg hur det tog sig uttryck eller liksom några konkreta tankar eller sådär?
Ja, alltså jag kommer ihåg att när jag satt i klassrummet med, då gick vi ettan tror jag i Herrljunga, och då satt jag i klassrummet med andra barn. Jag tror jag var den enda icke-vita där. Och då hade jag ju gått det här svenska för, ja men det här svenska för invandrare i vi bodde i Hofors och så där innan också. Men inte så länge. Men jag blev satt i den här ettan där det var så här, så kallad vanlig svenska, liksom så en vanlig svenska klass. Men jag kunde inte så bra svenska. Och när läraren ställde frågor till alla barnen, om man skulle säga någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad, då ville jag så gärna. Så istället för att säga att jag inte kunde, då tänkte jag så här, jag tittade på listan och så tog jag någonting som något annat barn hade sagt. Och så tänkte jag, läraren kanske har glömt det. För att verka så här som att jag kunde svenska liksom. Så jag höll på så där, men jag tror jag lärde mig svenska genom att härma andra. Liksom, att ta andras ord och lära mig dem. Jag heter Sara Abdullahi. Gud, jag tycker det där är det svåra. Det där är jättesvårt. Jag har jättesvårt att presentera mig själv. Jag vet inte vad jag ska säga.
Varför vet du inte vad du ska säga?
Ja, men jag vet inte. Så här, det är så här, jag heter Sara Abdullahi och jag skriver. Det är typ min identitet. Men det är så tråkigt.
Sara Abdullahi är skribent, litteraturkritiker och var tidigare chefredaktör på Författarförbundets tidning Författaren. Hon föddes i Teheran och flyttade till Sverige som liten. Efter det har hon bott och formats av bland annat Norrfjällsviken, Hofors, Herrljunga och av London och Malmö. Nu bor hon i Stockholm. Och vad hände sen då? När blev det ett mindre problem det här att du kände att du ville vara ett svenskt barn?
Jag tror faktiskt att jag på senare... Alltså det försvann ju aldrig liksom. Och det blev inte bättre av att... jag måste berätta det här, för när vi bodde i Hofors då var vi ju en grupp som inte var så här vita svenskar. Och så kommer jag ihåg en händelse väldigt starkt. Det var när vi gick i skogen och hade plockat lingon och så skulle vi gå tillbaka till skolan. Så var det några barn så här som bara kastade stenar på oss. Vi gick förbi en dunge och liksom helt plötsligt bara kom det så här stenar. Då var det så här vita svenska barn som kastade stenar på oss. Och det kommer jag liksom aldrig glömma. Och den känslan sitter ju i att man aldrig är en naturlig del av liksom, Sverige. Om man är som jag. Men ju äldre jag blir, desto mindre skäms jag. För att jag inte är bara liksom ett jag eller en identitet. Och under senare tid så har jag också börjat intressera mig för Iran liksom. Och liksom språket och maten och filmer och men du vet kulturen, jag skäms ju inte längre.
Så det har skett ett liksom skifte i dig, eller?
Ja, jag tror det. Jag tror att jag känner mig, även om jag liksom fortfarande utsätts för rasism i hög grad, så känner jag mig mindre. Jag känner inte att jag ska behöva kompromissa med samhället, utan jag tycker samhället ska låta mig vara tillräckligt tryggt så att jag ska kunna liksom inte behöva skämmas för att jag kommer från Iran från början. Precis som frågan var kommer du ifrån? Kan tolkas på olika sätt beroende på vem som frågar och hur det frågas. Jag menar om någon som inte är, som jag inte uppfattar vara vit frågar mig var kommer du ifrån? Då liksom svarar jag på ett annat sätt än om någon vit person frågar var kommer du ifrån? Jag kan liksom tycka att det är lite olika ibland. Sen är det inte alltid så, men om vi ska generalisera. För jag undrar liksom om en vit person får frågan var kommer du ifrån väldigt ofta. Och jag känner så här, nej det får de ju inte liksom. Samtidigt försöker jag att inte vara så här Samtidigt försöker jag liksom tänka på att människor vill det bästa, så att jag inte liksom blir jättearg eller rasar, utan det beror sig på situationen.
Vad spelar det för roll om det är en icke-vit eller vit som frågar?
Jag tänker att det handlar om att en person som är... När en person som är vit gör det, så utgår jag från att den tycker att jag inte är hemma i här egentligen. Att jag är en inkräktare, och det är därför den personen vill markera på något sätt. Att jag, alltså, egentligen så är inte du härifrån. Och när en icke-vit gör det, så är det så här för att man ska se om man kan knyta an någonting. Där har vi rötter igen, så att man kan knyta an så här. Aha, du är från Iran, aha, jag är från Syrien, men vissa dofter har vi kanske gemensamt som vi minns från våra länder eller så här. Det var varmt när jag gick ut från flygplatsen i Syrien också. Precis som det var varmt när du gick ut i Iran. Liksom, den varma luften slog mot mitt ansikte också. Precis som den varma luften slog mot ditt ansikte när du gick ur flygplanet i Iran. Att man vill prata om liksom minnena och dofterna.
Och hur svarar du olika då på om det?
Om det är en vit svensk, så svarar jag: jag kommer från Herrljunga, var kommer du ifrån? Jag måste bara, förlåt, ursäkta. Om det... Tack. Om det är en icke-vit svensk, då svarar jag: jag kommer från Iran, men jag har bott i Sverige ganska länge. Du då, typ?
Men du menar att det verkar spela roll för andra?
Ja.
Men och hur spelar det roll för dig då?
Jag vill ju inte att det ska spela roll. Så jag vill ju... Alla vill ju vara en människa, tror jag. Men den här universella människan är ju idag... Det här känns så jävla klyschigt att säga, men det är ju för fan en vit man från typ medelklassen som bara rör sig inom världen och bara äger världen, och ingen stoppar den här mannen, för den här kroppen är liksom så självklar, medan vi andra hela tiden så här stoppas. Var kommer du ifrån egentligen? Det är det man menar när man frågar så här: var kommer du ifrån egentligen? Och då menar man ju också så här: vad gör du här egentligen? Och vi andra stoppas också så här på arbetsplatserna. Vi andra har sämre arbetsvillkor. Vi andra måste tänka på hur vi rör oss, hur vi klär oss, hur vi pratar. Hur vi uppfattas. Ja, men du vet, allt det där. Så den här mannen som är så här vit från medelklassen. Han liksom verkar inte ha några rötter. Han verkar bara finnas liksom. Medan alltså, vi andra har så här massa rötter, fast ändå inte liksom. Förstår du?
Ja, men det är det här inte som jag inte riktigt förstår.
Ja, men alltså så här, vi har rötter när det liksom passar omvärlden. Då har vi liksom rötter. Men det ska inte spela roll. Så fort det blir så här någonting som stör, liksom kanske en arbetssituation eller ett samtal eller en relation bara så här, Då känns det som att då är inte rötter så viktigt liksom. Eller då ska inte rötter vara viktiga för...
Har du något exempel?
Ja, men så här... Ja, men om man just det här med när man pratar om flyktingar till exempel. Att man ska antas hålla med... För att jag pratar ju ganska bra svenska till exempel. Och att man då kanske... Det kanske är därför man tror att jag är född i Sverige. Och kanske för att jag har ett sätt som uppfattas som försvenskat, du vet. Och då att jag ska hålla med om att det finns problem med så kallade invandringen. Att det liksom är på något sätt att man inte tänker på att jag har ju andra rötter. Jag kommer ju aldrig hålla med om att vi har problem med invandringen. Aldrig i livet, så här, för i min kropp så sitter det... Alltså i min kropp säger mig, alltså kroppsliga erfarenheter säger mig att vi har problem med rasismen. Och även teoretiska faktiskt. Om man är intellektuell så tycker jag att man kan se att man har problem med rasismen och med klassamhället.
Jag frågade dig i början, var har du dina rötter? Men... Och då kom du fram till att du inte hade rötter, sa du.
Jag tror det faktiskt. Jag tror det handlar om det här att var ett flyktingbarn. Alltså jag överlevde ett krig i Iran. Kom hit när jag var 6 år ungefär, kanske 7, jag är lite osäker. Sen, ja men det är dels det, och sen att vi flyttade runt väldigt mycket. Alltså så här, i början vi bodde i Norrfjällsviken som är långt upp i Sverige. Sen bodde vi i Hofors och sen bodde vi, och då var det på olika läger och sånt där, förvar. Och sen bodde vi i Herrljunga och sen bodde jag i liksom, fan bodde jag? Jag har bott i England, jag har bott i Malmö. Och nu bor jag här, när jag har liksom bott utanför Sollentuna, nu bor jag på Södermalm. Så liksom hela förflyttningen finns ju där. Och då är det svårt att så här ha, alltså jag tycker det är svårt med rötter då, att säga så här att jag har några fasta rötter. Och sen är det klass liksom, att det påverkar också.
Men jag tänker så här, vad är det som gör att du inte känner att du har jättemycket rötter snarare än att du inte har några alls?
Ja, men jag undrar om det handlar om, ja, men alla de här sakerna man har varit med om ändå. Liksom som barn, att det ändå skapar vissa rötter. Men att man alltid är den här, jag tror man alltid är så här, vänta. Iranier, svensk, vit, icke-vit, medelklass, arbetarklass. Ja, men så här, att det hela tiden pendlar mellan de här liksom motsatserna på något sätt.
Och då, det är då du menar att du inte rotar dig i något av det?
Ja, och då kan man också komma ta in det här. Så här, liten stad, stor stad. Och så kommer in andra så här element, typ så här, sval, varm, pratig, tyst, synlig, osynlig. Du vet, det blir liksom, det är så hela tiden för mig. Jag pendlar hela tiden. Bra självförtroende, dåligt självförtroende. Vill vara en del av gemenskap, inte en del av en gemenskap. Men jag tycker också, jag måste bara säga, det är väldigt viktigt också att prata om så här, att ändå, att jag vill bara göra det för att jag bor ändå på Södermalm här och jobbar med vissa saker, och samtidigt så finns det människor i det här området, om vi nu ändå pratar om hem och rötter och så, som liksom sitter liksom utanför ICA eller bagerier, och det är ju ganska privilegierat, tänker jag, för mig att inte känna mig nöjd på något sätt. Att så här, men jag har ju inget hem. Jag pendlar mellan det här och det här. Jag pendlar mellan arbetarklass och medelklass eller så. Och att jag liksom ändå funderar på om, eller när människan blir nöjd liksom på något sätt också. Att jag tycker att det blir lite konstigt för mig att aldrig vara nöjd. Den känslan liksom. Alltså jag tycker att den känslan gör att jag då pendlar jag mellan att skämmas och vara stolt att jag klarade mig. Men jag tror att det är viktigt att stanna i känslan av att skämmas. För det är inte meningen att samhället ska vara så att vissa människor ska ha tur och klara sig. Och att den starka ska överleva. Det är inte liksom meningen. Utan jag tror det är väldigt viktigt även för mig som, om jag har gjort en klassresa, inte är vitsvensk och så vidare och så vidare, att jag inte tänker så här, men jag har ju haft de här förhållandena så nu förtjänar jag allt det här, utan att jag hela tiden vilar i skammen och viljan till något bättre och större än liksom att jag själv ska känna mig hemma.
Jag fattar att det är liksom privilegierat att ja, men att det är privilegierat att kunna pendla och att tänka på rötter och att så.
Ja, men så här. Jag tänker att det finns två olika sätt för mig att tänka på det. Det ena sättet är, ja men det kan vara jobbigt. För det hade ju varit skönt att bara kunna, ja men tänka så här, det här är mina rötter. Och därför så gör jag vissa saker på vissa sätt, tänker på vissa sätt, agerar på vissa sätt, känner vissa saker. Det hade varit skönt på det sättet, men Samtidigt så tror jag att det är bra att inte känna sig hemma någonstans. Som det ser ut nu liksom i världen.
Så känner inte du dig hemma någonstans?
Det skulle jag inte säga faktiskt. Jag kan känna mig hemma på olika platser i olika stunder. Ja, men till exempel, jag gillar ju inte resa, men när jag har gjort det, så kanske åkt till Italien, då tänker jag så här, wow, här känner jag mig hemma. För här frågar inte så här någon, var kommer du ifrån? Utan här smälter jag in bland de här kropparna. Men samtidigt, Italien, de som bor där, det är ju ett väldigt stort klassamhälle. Så jag romantiserar ju på något sätt att ha ett hem där. Att jag tänker, jag vill flytta hit i ett varmt land, jag smälter in här. Bla bla bla. Men det är ett romantiserande av ett hem på något sätt. Jag vill inte bli bekväm och tänka så här, men det här är mitt hem. För då börjar jag liksom tänka, om det här är mitt hem, då ska inte andra människor som inte är som jag bo här. För det blir så, kring ett hem skapar man ju vissa, alltså, ja men, saker som ska, som vissa, det är slutet ett hem på något sätt. Det finns en portkod, det finns en dörr som man kan stänga liksom. Och på det sättet så vill jag inte ha eller känna mig hemma. Men på andra sätt liksom, att inte liksom eller så här, pendla mellan att känna gemenskap och inte gemenskap, så hade det varit skönt. För nu kan jag ju känna ibland så här, men var hör jag hemma? Rent liksom i gruppen då.
Och när känner du gemenskap? Var känner du gemenskap?
Jag skulle säga att jag inte känner någon gemenskap någonstans. Och det är det som kan vara lite jobbigt ibland. Mm. Alltså jag känner mig väldigt ensam. Och det finns ju en styrka i det också. Så här, för då tänker man, om ingen förväntar sig någonting, så kan man ju så här motbevisa dem. Men samtidigt så tänker jag att man är ju väldigt svag som ensam person.
Men jag tänker, du, i början så pratade du ändå om rötter, till exempel här i Ljung och till exempel Iran. Känner du dig inte hemma på någon av de platserna till exempel? Eller gemenskap?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså när man, så fort man förflyttar sig från en plats och har varit borta från den platsen länge, så är det svårt att känna en gemenskap, för saker och ting utvecklas ju så mycket. Så både människors beteenden och vilka människor som bor på platsen, språket. Och språket tror jag är väldigt viktigt för att kunna känna en gemenskap. Nu menar jag inte att man ska kunna prata språket, men för det räcker ju inte. För om jag åker till Iran nu till exempel, så har ju språket utvecklats. Man säger ju andra saker på andra sätt. Så jag låter ju som att jag kommer från 30-talet liksom. Och det kan ju vara liksom ett sätt att inte vara en del av den gemenskapen. För då är det, så här, då är det jobbigt, för då ska de sitta och så här förklara skämten eller du vet vad de menar för mig. Och då blir det jobbigt för dem.
Känner du gemenskap med din familj?
Definiera familj.
Ja, jag vet inte.
Nej. Det där också. Jag tänker, om man skulle tänka på kärnfamiljen som jag ju har. Vi som är barn till flyktingar, jag tror att det är lite svårt, för att dels så känner man en tacksamhet för att ens föräldrar lät en överleva krig och tog en till Sverige för att de trodde så mycket på en och ens framtid. Dels så kan det bli lite jobbigt det här att man tycker att de förväntar sig saker som man kanske inte kan leva upp till. Att man ska vara kanske, att man inte ska vara olycklig. Att man ska klara sig själv. Kanske att man ska åka hem oftare än vad man gör.
Mm. Tror du att det finns förväntningar på att du ska känna gemenskap?
Det tycker jag är en svår fråga. Jag tänker att, menar du till mina föräldrar?
Till exempel. Eller andra grupper. Ja.
Alltså, jag tror att föräldrar alltid hoppas att ens barn ska vilja känna, alltså känna gemenskap. Och jag tror ju äldre ens föräldrar blir liksom, desto mer blir de, alltså nu är inte det så fallet, nu generaliserar jag, man måste ha bra, alltså det, vissa föräldrar vill ju inte ha med sina barn att göra och tvärtom, men om man vill det, ju äldre man blir desto mer har man ett behov av att känna gemenskap med sina barn, tror jag som förälder. Och när det gäller grupper, alltså så har jag nog aldrig, jag tror att det finns en förväntan att man ska solidarisera sig med vissa grupper. Kanske på grund av efternamn eller antagen etnicitet eller du vet politiska åsikter kan det vara. Men jag känner typ inte mig så lojal mot någon grupp. Samtidigt som jag är lojal mot vissa frågor liksom. Eller att jag är antirasist. Det är liksom jätteviktigt för mig, men det betyder inte att jag håller med om alla frågor som olika antirasistiska grupper driver. Mm. Bara för att.
Mm. Jag tänker, hur knyter du an till de som är från Iran i Sverige då?
Ja, nu har det ju startats en Facebookgrupp som heter någonting med Persian Cats eller någonting. Och jag ska bara säga det här att alla som är från Iran är inte perser. För det är väldigt viktigt. Det finns många som inte är det. Men det är bara ett bra namn ju. Det är ett roligt namn. Och i den gruppen så pratar många, det är kvinnor som är med, iranska kvinnor, pratar vi om liksom Iran på olika sätt. Och det är väldigt kul, för då kan man säga, men jag har tänkt på, har du tänkt på det här? Som våra föräldrar sa, ja, jag har också tänkt på det, att det finns så många knytpunkter. Eller kommer du ihåg den här barnvisan från när vi var 5? Ja, men det gör jag. Jag också, du vet. Och det är jättefint liksom.
Och är kvinnor i alla åldrar, eller?
Ja, det är det. Men inte jättemånga äldre. För jag tänker så här, om det skulle vara med kvinnor som är mycket äldre liksom, nu är vi inte jätteunga, så det är kanske folk mellan 18 och 40-45. Men jag tänker om det kommer upp i åldern, så kanske den personen känner så här, men det här är ju en grupp för rookies eller så här, för att jag har ju, om den personen har bott i Iran liksom, att den tänker att det här är en jättekonstig, typ så här Iran för dummies 1.0.
Jag tänkte, om jag hoppar tillbaka till när du var liten och kände att du var ensam liksom,
mm.
Och att du ville vara, eller jag tänkte att det var, skulle vara bra att vara ett svenskt barn. Vad tror du att det gjorde med hur du såg på rötter?
Jag tror länge att jag längtade tillbaka, fast egentligen inte till mina rötter, alltså till Iran. Inte till mina rötter, utan liksom till den här samhörigheten som fanns. Liksom, jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet av mina släktingar. För att jag var barn. Liksom. Jag längtade tillbaka till det. För i Sverige då blev ju det så att jag var inte så viktig här. Jag var ju liksom någon, alltså, jag både syntes och var osynlig på något sätt. Eftersom att jag syntes ju för att jag såg ju så annorlunda ut jämfört med de andra barnen. Men jag var också osynlig för att jag var ju inte riktigt en del av gemenskapen. Jag fick vara med, men jag var inte med ändå. Jag var alltid där, men jag var inte där sen. Och jag var alltid så här. Jag var alltid väldigt rätt, men jag var också väldigt fel.
Hur var du rätt?
Ja, men jag kommer ihåg så här. Det var två tjejer, en som heter Anna och en som heter Sara. Tror jag att de hette, jag är osäker. Och de ville både leka med mig. Så jag minns att de stod så här vid varsin sida och mig, drog i min varsin hand och bara, jag vill leka med dig, jag vill leka med dig. Men det var ju bara roligt i början. Sen så ville inte någon av dem liksom riktigt leka med mig. Det var ju lite kul i början. Jag var ju lite så här exotisk kanske. Men sen när man märkte så här, men hon är ju inte, det krävs lite ansträngning för att umgås med henne. För att dels att jag inte kunde prata svenska på samma sätt. Dels att jag inte hade samma, alltså jag hade inte växt upp på samma sätt som dem. Nu var ju vi väldigt små, vi gick ettan, men det var ju fortfarande, jag växte upp i Iran och de växte upp i Herrljunga. Att det kanske gjorde att de inte riktigt orkar liksom.
Och vad har du för relation till Herrljunga idag då?
Nej, men jag har ingen relation. Ja, som många andra så åker jag tåg ibland och då byter jag liksom knytpunkt där. Det gör ju många. Men det betyder mycket för mig att växa upp där. För att jag tänker, idag pratar vi, eller vi, nu inte rätt. Idag tar, som icke-vit så pratar man kanske om så här förorterna, men sällan om landsbygden och vad det kan göra med en, liksom, hur det påverkar en när man har växt upp där. Och jag tycker vi har väldigt många knytpunkter mellan förorten och landsbygden. Och det vore ju fint då att kunna prata om båda, liksom.
Hur har det påverkat dig då?
Vilket?
Att växa upp där?
Nej, men det finns ju vissa vanor och kanske sätt som jag har fått med mig.
Finns det någon så här, längtan i dig när det gäller rötter? Någonting som du så här, är det någonting du längtar efter?
Jag tror jag längtar efter att sluta bli ifrågasatt. Jag tror att det är då jag kan känna mig ändå hemma utan att bli bekväm, men ändå så hemma så här på, som att jag liksom också har rätt att få vara jag på något sätt. Och inte behöva bevisa mig hela tiden, att jag bara får vara, det här är jag liksom.
Jag har pratat, eller jag tycker vi har pratat om mycket. Är det någonting du tycker att jag inte har frågat om? Eller är någonting jag frågar för mycket om? Alltså är det någonting som du, någon av de frågor du har fått som du tycker har varit missvisande eller så?
Nej, absolut inte. Kanske jag ska göra presentationen nu, för att nu. Vänta, innan, ska jag säga Sara Abdullah eller räcker det med att säga Sara?
Säg förrätterna.
Okej. Okay. Jag heter Sara Abdullahi och jag jobbar med skrivande.